porträttet.
Hej, hej, ursäkta, det är Monica. Jag kommer lite tidigt.
Ja, det är lugnt.
Vi tar lite kaffe, tycker jag.
Går det bra med en sån där stor mugg?
Absolut.
Får jag be dig hälla i, kanske?
Ja.
Vi sätter oss vid köksbordet i Kjell-Åke Deldéns lägenhet på Södermalm i Sundsvall. Snart kommer du få höra om 7 begravningar och ett stort ljus som bokstavligen föds in i hans famn. Men först ska du få veta hur han ser. Nej, allra först ska du få veta hur han ser ut.
Ja, jag vet inte. Det är jättesvårt att beskriva sig själv. Jag har inte sett mig själv på, ja, nu är det bra många år. Jag har ju väldigt kort hår som jag har trivs med nu. Just nu har jag lite skägg som lägger på sig vinterpälsen. Och så ser man ju lite smalare ut i ansiktet också. Inbillar jag mig i alla fall. Nu är det kanske håret bara grått-vitt. Förut hade jag ju lite lätt rött hår. De säger, mina närmaste, att jag har blivit så smal, det vet jag inte. Ganska rak näsa, gröna ögon tror jag.
Hur lång är du?
1,80.
Och så har du glasögon.
Ja, glasögon, ja. Det tänker jag också på, men varför har jag det? Men jag ser lite bättre, det blir lite skarpare med glasögonen ändå.
Kjell-Åke har nyligen fyllt 60 år. Men vi går tillbaka till när han fortfarande var rödhårig, ganska nybliven trebarnspappa, lyckligt gift och som vanligt höll han sig i form med att spela badminton och tennis med sina vänner. Men plötsligt försvann bollarna. Han såg dem inte längre.
Vad har hänt med din syn?
Det upptäcktes 96. Jag var på en vanlig synundersökning då och så kunde inte optiken hjälpa mig, så jag fick en remiss till, då bodde jag i Umeå, så då skickade jag mig till ögonkliniken där. Och då upptäckte de det här synfelet och att jag tappar och stavar, att de förtvinar. Det är någonting som jag har fötts med, säger de. Så att det är en genetisk sjukdom helt enkelt. Jag har varit nere hos en expert i Lund som heter professor Andreasson. Alla är lite så här imponerade av att jag, har du blivit undersökt av professor Andreasson? Han kallar det för aural retinal dystrofi.
Är det ovanligt?
Ja, jag tror det. Det är ju liksom, det finns många olika varianter har han berättat för mig om samma typ av sjukdom liksom.
Är detta ärftligt?
Jag har inte hittat någon annan i släkten som har det, för det har de ju frågat om. Men det kan ju funnits längre tillbaks.
Hur mycket syn har du kvar nu?
Ja, nu är det bara som ett grått töcken liksom. Jag ser inte dig, hur det ser ut till exempel. Jag kan se ljus och mörker och skuggor och konturer av saker och ting. Liksom.
Så hur snabbt försvann synen från 96 då?
Det enda som hände då 96, det var att jag blev av med mitt körkort så småningom. 97 blev jag av med det då. Det var det enda den läkaren i Umeå gjorde. Så att jag är väldigt bitter på honom. Jag fick heller aldrig någon förklaring riktigt vad det var för typ av, och vad det berodde på så.
Vad hade kunnat hända om du hade fått mer hjälp då 96?
Ja, att jag hade fått reda på vad det var egentligen. Alltså jag gick ju länge omkring och funderade på, är det någonting som jag har orsakat själv? Så amalgamförgiftning eller tittat för länge i solen eller alla sådana där saker. Jobbade ju heltid och sådär. Så det var ju liksom inga problem alls. Ja, det började kanske bli lite sämre då 2004 typ. Jag cyklade ju till jobbet och sådär. Och då höll jag på att köra på en kvinna med barnvagn en gång. Jag såg henne inte. Och sen dundrade jag in i en soptunna som stod parkerad på vägen. Så då tänkte jag, nej, det är nog bäst att jag slutar att cykla. Jag jobbar som bibliotekarie. Jag var även en kort period bibliotekschef i Ånge.
Slutar du på grund av ögonen?
Ja, det blev ju så småningom sämre och sämre och 2006-2007 någonting så var jag sjukskriven ett tag. 2007 ville då Försäkringskassan ge mig sån här sjukersättning eller förtidspension som det hette förut. Men jag tyckte ändå att jag hade liksom nosat upp att det fanns hjälpmedel att få liksom. Så då fortsatte jag på halvtid då.
Kändes det att de ville sjukpensionera dig?
Ja, det kändes ju inte så bra. Så att
Men, var du bibliotekschef då?
Ja, precis. Mm. Exakt. Det blev ganska raskt mycket sämre. Så att då kände jag att nej, det blev liksom för besvärligt. Alltså Andreasson, han beskrev det ganska bra, för han pratade om trappsteg liksom. Alltså att man är på en viss nivå så där, och så går det ner, och sen är du på den nivån, nästa trapp, så går det ett tag till, och så går du ner ytterligare ett trappsteg.
Så. Men det är en process för dig alltså? Och...
Ja, det har väl varit det som har varit det jobbiga rent psykiskt, att det har tagit så himla lång tid. Alltså, man har vant sig vid ett visst läge med synen, och sen så 3 år senare så är det någonting annat. Så det har hela tiden varit att börja om på något sätt.
Då har du klivit ner ett trappsteg, menar
du? Ja. Det jag tycker har varit nästan värst, det är ju att alla mina intressen i livet och sådär har ju varit beroende av min syn.
Vad hade du för intressen?
Ja, det är liksom, ja, musiken, den kan man fortfarande behålla. Men film, konst, teater, ja, allt sånt inom kultur liksom.
Och jag förmodar att du läser en del som bibliotekarie.
Ja, jo. Nu lyssnar jag ju då. Det blev ju svårt till exempel att jobba ute i informations- och lånedisken. Jag behövde liksom koncentrera mig så himla mycket på... Och jag hittade liksom inte riktigt bra bland bokhyllorna eller när man skulle hjälpa folk. Va? Och sen är det ju rent psykiskt också att bli av med sin syn. Det är ju påfrestande liksom. Man blir liksom stressad och osäker på sig själv helt enkelt. Ja, det var väldigt stressigt, och ibland så hjälpte inte hjälpmedlen till.
Och det finns mer som har skapat stress i Kjell Åkes liv.
Om vi ska komma in på det då, så är det också ganska, ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men ganska hemskt. Jag har alltså varit med om, vad är det nu, 2019, sedan 2010 har jag varit med om 7 begravningar. 2010 dog min yngsta lillebror i cancer. Ja, han var 37 när han dog. Och han var ju liksom sladdbarnet också. Han var ju 14 år yngre än mig. Och sen min ena stora syster som var 60 prick. 2014 gick hon bort också i cancer, och också började också i magen. Och sen 2016 dog min äldsta bror. Men det var ju inte så konstigt. Han hade Downs syndrom. Men han blev ändå 60, var han 66 tror jag. Och så 2017 gick min pappa bort. Och han var ju också gammal. Så att, men det känns ju ändå liksom. Sen kommer det jobbigare. 2018 så gick mitt mellanbarn gick bort. Rebecca. Ja, hon gick ju bort i sviten av sin diabetes typ 1. Ja, alltså hon hade jättesvårt att acceptera att hon hade den här sjukdomen. Så hon fick diverse olika psykiska problem liksom. Så att det har ju varit en kamp med henne i jättemånga år.
Misskötte hon diabetes?
Ja, hon gjorde ju det. Så hon hade ju problem med ena njuren. Och... Alltså hon fick som väldig ångest av allt det här.
Hur gammal var hon när hon dog?
27. Så hon är med i den berömda 27-årsklubben. Ja, det är flera såna här kända rock-popstjärnor som har dött när de har varit 27. Jimi Hendrix, Janis Joplin. Så jag tänker mig att hon sitter där och spelar med dem.
Är Rebecca med dig varje dag?
Ja, i stort sett.
Men det känns fortfarande?
Ja, det kommer jag aldrig att gå över. Hon fyllde i år nu den 26 här, så då är det ju en tung dag. 26 oktober alltså.
Vad är ditt finaste minne av henne?
Ja, inget exakt sånt där annat än att hon var ofta väldigt glad och omtyckt av många. Så hon hade lätt fått träffa nya och få nya vänner och så. Sen var vi på hennes födelsedag, och jag och hennes lillebror då var till minneslunden här uppe i Skönsmo.
Får du kontakt med henne då?
Ja, jag hade väldigt mycket kontakt i början. Då kunde jag sitta och prata med henne, jag liksom... förnam hennes närvaro liksom.
Och det är väl en tröst?
Jo, det är ju.
Sa hon någonting då när du kände kontakten?
Ja, vi pratade om olika saker. Jag kommer ihåg att jag vaknade då. Och det var just en sån där känsla av att hon sa just det. Att det var varmt och skönt. Och det var bra.
Lättade lite för dig
ja.
Då?
Mm. Ja.
Men det var ännu fler begravningar, va?
Ja, för sen dog mina svärföräldrar också samma år.
Det låter som en otroligt tuff och stressig period för dig.
Ja, jo, det har det varit. Jag har ganska nyligen separerat från min fru. Vi är ju fortfarande vänner sådär och så. Men alltså, det har ju varit väldigt påfrestande med allt som har hänt. Framförallt Rebecka då. Sen har vi ju haft så olika liv liksom. Att mina ögon har blivit sämre och hon har liksom gått vidare i sin karriär eller vad ska jag säga. Så att vi har väl glidit ifrån varandra som det heter.
Vad tycker du om ditt liv just nu då?
Ja, det är väl både och. Alltså det är ju, känns ju enormt tungt emellanåt. Att leva själv tycker jag känns tungt.
Ja, det är mycket så runt dig.
Ja, det är det. Så, men man är starkare än vad man tror faktiskt.
Var hittar du hjälp?
Ja, jag pratar ju väldigt mycket med hon, kuratorn på synrehabilitering. Som jag tycker har varit jätteskönt att prata med. Jag är där ganska regelbundet. Framförallt sen Rebecka gick bort. Nej, men sen ja, en del vänner som man pratar med också.
Hur stor del har synen av sorgen?
Ja, ganska stor del. Den påverkar ju att man känner sig liksom ensam. Att jag inte ser... Ja, som sagt, så jobbar jag ju inte längre. Jag jobbade ju halvtid då, fram till 2015 då det inte gick längre. Sen har jag varit sjukskriven.
Så när kan du säga att du accepterade att nej, men nu är synen borta?
Ja, det har ju varit en väldigt lång process. Så det är nog först senaste året bara. Alltså först har man en identitet och sen måste man ändra den till en annan identitet. Och det har varit en ganska lång och smärtsam process. Först att bli av med sitt körkort, det var ju jättetungt. Jag har dessutom tyckt om att köra bil så att det kan fortfarande kännas som en stor smärta i mig. Det enda som jag har haft som tröst är att jag inte kommer att bli helt blind utan jag kommer att ha ljus och mörker så att säga. Så det hoppas jag väl fortfarande på.
Finns det något som är positivt med att förlora synen?
Ja, för min personliga del så ska det möjligtvis vara att jag är inte lika hetsig längre i mitt humör. Alltså nu måste jag vara mer ödmjuk liksom, mot tillvaron och kanske också mot andra människor. Liksom. Man behöver ju ständigt andra människors hjälp.
Hade du svårt att be om hjälp tidigare?
Ja, jag var nog mer självständig liksom, tidigare. På både gott och ont. Sen var jag liksom ganska snabb, både i tanke och i övrigt. Liksom. Och nu är jag tvingad att vara liksom mer långsam, eftertänksam och så. Bara att gå långsammare har varit jättesvårt. Fast nu sitter det i kroppen att gå långsammare.
Hur har du det med ledsagare då?
Ja, alltså det har också tagit mig tid liksom att acceptera att bli liksom ledsagad av någon främmande person som jag inte känner. Jag vet inte, jag antar liksom att olika människor har olika integriteter. Och jag har alltid haft en sån där väldig integritet. Så det har varit ganska tufft. Men nu inser man ju, nu ser jag ju så dåligt så nu måste jag ju liksom. Och då, annars blir jag ju bara sittande här inne.
Kjell-Åke står i kö för att få ledarhund och när den kommer hoppas han att han kan leva lite mer spontant.
Vad har du för identitet idag?
Ja, man har ju som en identitet som synskadad. Ja, jag säger nog att jag är synskadad. Det är nog bland det första jag säger. Så att de inte, ja, om de sträcker fram sin hand och jag inte ser den så måste jag förklara mig liksom. Och jag kan fortfarande bli liksom lite osäker så där i möten med nya människor. Som jag inte var förut.
När du har levt i 60 år finns det många delar av dig som blir det som är du.
Så jag har växt upp. Jag växte upp på landet liksom med djur, och kossor och grisar och höns. Och en häst hade vi till en början. en arbetshäst.
Gården ligger i Viskan mellan Ånge och Sundsvall. Och den hade utedass när Kjell-Åke växte upp i början på 60-talet. Han hade 3 äldre syskon och 2 yngre. En stora syster lärde honom läsa innan han började skolan. Och lusten till litteratur tog honom från bondgården till universitetet. Och där träffade han sin blivande fru och mamman till sina barn. När han firade sin 60-årsdag lagade han kälknöl och potatisgratäng till 15 vuxna och 2 barn.
Är du duktig på att laga mat?
Ja, det kan man nog säga. Det var nog min mammas förtjänst, tror jag. Att hon mer eller mindre tvingade henne att vara med i köket. Ja, man har hittat olika strategier liksom. Så nu gör jag nog nästan all... Det är väldigt lite sånt där färdiglagat.
Säg något sånt där supertips.
Ja, att märka upp i såna här kryddburkar. Men jag har ju sån här läspenna.
Kaffet är urdrucket och jag är på väg att stänga av mikrofonen. När vi stannar till vid en vägg med foton på barnen när de var små. Där finns även ett ganska nytt foto med en pigg, mörkhårig liten tjej.
Mitt första barnbarn, Lea. Hon är ju som ett lyft i tillvaron.
Så hon kom 18?
Ja, precis.
Detta eländes år?
Detta eländes år kom hon som en enorm tröst i augusti.
Lea tog lite tid på sig vid förlossningen. Så hennes pappa han blev orolig och ringde efter sina svärföräldrar och bad dem komma till BB i Göteborg.
Barns förlossning, det var ju också helt otroligt.
Du var med på sjukhus?
Eller ja, 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 ja. När hon föddes.
Men fick morfar vara med?
Ja, morfar och mormor fick vara med. Här var det liksom bara liksom glädjen. Alltså som jag minns det efteråt. Alltså glädjen när hon väl kommer. Liksom. Så, ja, det var en fantastisk upplevelse faktiskt.
Och dottern blev minst sagt förvånad när mamma och pappa klev in mitt under värkarbetet.
Va? Vad gör ni här liksom? Hon visste ingenting om att han hade ringt oss. Ja, han ringde och bad oss komma liksom. Jag kände ju på mig liksom att det här var ju liksom kanske inte riktigt vad hon hade velat. Att det, hennes pappa ska stå där och titta på liksom. Jag såg ingenting där nere, så det kan, ja, det var tur det. Annars hade du inte fått vara kvar här.
Så där var det bra att vara nästan
blind. Ja, det var det bra att vara nästan blind.
Vi har hört Kjell-Åke Deldén berätta om sitt liv. Och jag som träffade honom heter Monica Gustafsson.